I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Pratar du närmare micken så är det hyggligt nära. Du kan inte upp det inte så du kan se med ögonen. Så. Mm.
Det låter som den gamla Bob Dylan-inspelningen Is It Rolling? Som kom med på en låt han gjorde.
Bob Dylan?
Ja, han gjorde.
Det var han som gjorde Knabbar på himmelens dörr.
Ja, precis. Och vet du vad? Vet du vad? Alltså jag översätter ofta låtar för mig själv. Jag försöker sälja in dem två, men de tycker inte. Så den Knockin' on Heaven's Door, den hade jag länge översatt med Knabbar, knabbar, knabbar på himlens dörr.
Ja, med Carl Pedal.
Ja. Men det skulle komma till, jag trodde jag hade skrivit den, än att jag kom på, fan, gjorde Kalle Pedal den? Uh-huh. Ja, det gjorde han. Tänkte jag, då har jag nog snutten av honom.
Knabbar på himlen, han säger i en livekonsert, jag kan ju inte musik, men detta minns jag. Nu en låt som är påg som heter Robert Zimmerman har skrivit. Det var så jag lärde mig att Bob Dylan egentligen heter Robert Zimmerman.
Jaha, ja men då ser du, man läser sånt av de
mest... Kalle Pedal, Carl Pedal. Men det här var en sidodiskussion vi inledde med. Välkomna ska ni vara till podden, vi är tillbaka. Det fick vi inte ha en liten inledning, Olsson, som vi inte riktigt hade räknat med.
Nej, den här var här, vi suttit vid enorma planeringar. Ja. Just den här var inte med.
Nej, den var faktiskt inte med. Carl Pedal, Knabbar på himmelens dörr. Ja. Spotify upp den på något vis. Ja. Knockin' on Heaven's Door. Jo, podden är tillbaka och Olsson och jag sitter, det här är proffsigaste någonsin. Nu sitter vi nämligen i Getingens egen poddstudio som en eminent poddredaktör Johan Bengtsson har snott ihop.
Ja, jag vet inte om han har gjort, men det ser ut som en riktig studio.
Ja, och vi sitter här med riktiga sådana mikrofoner mitt emot varandra som att vi skulle göra ett
radioprogram.
Sveriges Radio.
Ja, i den Sveriges bunkern. Radio, ja. Exakt.
Känns väldigt trevligt och väldigt bra och då tror jag att det kommer fungera också. Välkomna ska ni vara till podden. Om inte annat, vi är igång igen. Det känns lite som att Aktiebolaget Sverige öppnar idag. Kanske därför Olsson är i Stockholm eller?
Ja, nej. Det...
Idag när det är måndag, alltså den 12.
Ja. Nej, men det märktes när jag flugit upp med Kullaflyg tidigare så har det gått en flight på morgonen. Men idag jag kom till flygplatsen, har det redan gått? Då gick det 1.6.30, 1.7.15, 1.9 och någonting. Alltså tre fulla flighter bara fraktar upp nordvästskåningar som ska ta över och annektera Stockholm under några timmar. Och sen åker vi ner igen i eftermiddag.
Mm. Och inte lika mycket barnfamiljer.
Har du rätt i? Inte ett enda barn. Det var bara proffsresenärer som gick in tyst och ordentligt, satte sig, planet kom iväg, alla tog sina platser och höll käften och så åkte vi.
Och visste vad de skulle beställa och sådär.
Ja, det vet jag inte.
För det är ju ändå en prövning, för ibland kan det vara en prövning att resa på sommaren. Ibland inte.
Ja.
Inte minst på hotellen.
Ja, men du säger att jag får inte bo på de hotellen jag bor på. Så fort jag klagar på det så säger du att jag ska bo på andra hotell.
Välkomna ska ni vara i alla fall. Vi har ju kollat lite friidrott, jag och Olsson här, när vi har kommit hem ifrån olika, eller kommit hem. Jag har precis varit på turné. Ska jag säga det också, jag är skadad.
Ja, men gud, jag väntade mig att du skulle komma med två kryckor och sånt där. Det såg allvarligt ut. En bristning, det säger de ju, en bristning.
En kraftig bristning i vadmuskeln i fjärde matchen på turnén, ja. Vi vann alla matcher förresten. Ja.
Jo, jag
har noterat det, eller?
Noterat detta. Ja. Men hur, Vad händer? Linda? Är det Linda?
Nej, man, jag vet inte. Nu ska jag försöka få lite professionell hjälp här idag. Nej, men jag, en bristning helt enkelt. En fet bristning. Jag kan inte gå och halta fram. Det blodet har börjat rinna ner. Eller blödningen har börjat rinna ner i foten. Så det är svullet och det är fjäkligt. Så det är väldigt synd av mig. Men man känner sig ändå lite som ett fotbollsproffs när man får en bristning.
Ja, jo, det kommer jag ihåg första gången vi hade startade korplaget. Jag faktiskt... Så jag slet inte av någonting, men jag fick en väldigt sån i axeln där när jag gick i marken. Och man satt på sjukhuset då och han sa, det är oftast drabbar fotbollsmålvakter det här. Yes, den kunde man ta då liksom.
Ta läkarna.
Då, eller? Läkarna, ja, det var 5 stycken som stod och sa det. Nej, men du sa att du ska få professionell hjälp här uppe. Vem har fixat innan då? Robert Prytz eller Ös Nyen? Vem har skött...
Nej, det har vi lite gemensamt, men det var ju några gamla fotbollsspelare med där som hade haft lite hjälp. Och Johan Pettersson, handbollsspelaren, och Eddie Bengtsson, brottaren, var med också och konstaterade att det inte var hälsena som vi först trodde, för det small till. Så att, det är inte så kul. Det som är lite speciellt med att man har varit just, vi var ju i Helsingborg på slutet 2 dagar när man går och haltar. Det är nog bara lite så, kom inte här och tro att du är något mentaliteten. Men alltså, när man går och haltar, vad är det med dig då? Spela scouted. Ja, men jag har jätteont valmuskeln att ta. Då spelar jag. Vi får kärring ett tag.
Ja. Så det är det du gör, du spelar scouted.
Ja, jo. Absolut. Men skitsamma. Vi har sett friidrott. Det är mycket bristningar i friidrotten ibland också. Vi har sett friidrott. Och Usain Bolt drog ju iväg på sitt 100 meters lopp som om ingenting hade hänt.
Ja.
Trots att ösregnade och det var motvind. Så.
Ja. Ja. Jo. Alltså, vad jag tyckte var roligt, jag tänkte att det var någon som såg det, ingen kommenterade först, men sen kom bilderna igen. Det är när han lägger sig på knä, så låtsas han alltså som en mimare. Vi gillar att mima bägge två. Vi älskar ju sådana, man ger ju mycket pengar när de står och mimar på gatorna. Som en sån mimare tog han fram ett paraply, fällde upp paraplyet. Och sen satt han sådär med höll upp det mot regnet. Det var väl lite kul inför en VM-final på 100 meter.
Jag är lite svårt för mimar efter uppväxt med clownen Manne.
Ja, och detta var ironien. Du har precis tappat din ironi.
Ja, förlåt. Sen, det är vaden.
Ja, antingen är det vaden eller gravidspänning. Ja, någonting
är det. Det är vadbristning eller gravidspänning. Det är säkert vaden. Jo, men det som slog mig just i det sammanhanget var ju att jag tänkte att här står han inför ett världsmästerskap, det har han gjort tidigare, men allas blickar, hela världen är riktad mot honom. Och då säger säkert hur många sådana här så kallade idrottspsykologer som helst att nej, nu måste du koncentrera dig på det här, fokusera på det här och det här och gå in i dig själv och du ska inte tänka på någonting annat och du, allting utifrån ska du inte bry dig om någonting. Och så väljer han att skämta och det har han gjort ofta.
Ja.
Eller det kanske är hans grej, inte vet jag. Mm. Men det är väldigt, jag tycker det är väldigt, väldigt specifikt för just Bolt och kanske andra friidrott också för den delen, inte minst 100 meterslöparna. Att de liksom är sig själva på något vis och gör lite som de vill och skämtar och kanske till och med använder det för att slappna av istället för att göra så som alla andra. Sen när de ska gå in för en fotbollsmatch i ett VM eller EM och är så spaka så de inte vet vad de ska göra för att någon har sagt till dem att nu är det så jävla viktigt.
Mm. Nej, men var det inte Maurice Greene eller någon för detta löpare som sa att det är Bolt sätt att han är nervös som alla andra, men han gör det här för att ta bort allvaret i det och sånt där. Och sen kan man tycka det här är lite löjligt. Vissa har ju, bara det kan inte komma på en enda, men vissa kan vara lite töntiga i sina sätt. Men jag tycker hela tiden att Usain Bolt, han är ganska rolig tycker jag.
Men han är rolig.
Skön och, typ.
Och det behövs ju ändå lite show, som du vet, i sammanhang. Alltså i idrottsvärlden överhuvudtaget, men kanske även framförallt i 100 meter så, för det är över.
Det, ja, det går väldigt
det
snabbt.
Det går ju snabbt. Det går jävligt snabbt. Det går snabbare och snabbare.
Uh-huh.
Och sen är det slut. Tänk om det bara har varit en gravallvarlig Nisse som hade ställt sig där, sprungit som fan och sen sprungit rätt in i omklädningsrummet efter det.
Ja, precis det, går rakt in i omklädningsrummet. Nej, sen står han och pratar med tv-människor.
Ja, eller och vet du vet ju själv vilka extremt hårda regler det är på en fotbollsmatch för alla fotografer.
Mm.
De går ju valla som ett rep. Mm. Och de får ju inte komma närmare än... Det, i Sverige är det så att fansen på läktarna och supportarna får gärna springa in och klappa om folk och göra vad de vill. Men fotografer och journalister får ju helst inte komma närmare än 50 meter eller någon högerback. Nej. Men här är ju fotograferna efteråt. Det är ju ändå en av världens mest omskrivna och beskrivna idrottsmän i ett lopp som alla tittar på i stort sett just där och då.
Ja.
Och så när han är klar, då är fotograferna en halv meter ifrån honom.
Ja. Uppe och klättrar nästan på hans fötter.
Usain Bolt. Mm. Vad hade friidrotten varit utan honom?
Just nu inte så himla mycket, nej. Och vad hade den varit? Det har varit Bolt väldigt länge, ett tag nu. Det var en jätteschock när han tjuvstartade det där förra VM:et.
Tänk om han skulle åka dit. Det hade varit friidrottens död.
Tror du
det? Nej, det hade det inte varit. De hade överlevt det också. Men det hade varit ett sånt fruktansvärt dråpslag.
Ja.
Det finns inte så mycket där bakom.
Nej, det lustiga är att det är oftast när det är ett friidrotts-VM eller OS, friidrotten i OS, så är det väldigt stort fokus på tävlingarna och de som tävlar. Men det är ofta så blir de personerna alldeles speciellt stora utanför den här världen. Jag menar, ta Marion Jones till exempel. Hon var väldigt stor i en del av idrottsvärlden. Men övriga världen var ju ingenting. Nej. Hon kollar på Usain Bolt. Jag menar, han går på fotboll, han är på baseball. Och till och med spelare liksom i baseball eller vad nu än. De kan ju härma hans den där jävla pilbågen. Att de härmar hans gest. Och det har väl inte hänt på väldigt, väldigt länge. Carl Lewis blev väldigt känd. Så känd blev han inte. Han gjorde en discosingel som spelades i Jakob Steg i svensk TV. Det var väl det.
Var den bra eller?
Nej.
Han pratar fotboll också, Usain Bolt. Jag läste i svenska tidningar i alla fall. Jag vet inte om det har tagits upp i utlandet. Men att han nämnde Zlatans namn, det är bara det är ju ganska stort.
Gjorde han det?
Ja.
Det var häftigt.
Han ville se honom i Manchester United. Men det var också en litet stick. Att han fick väl bättre betalt från annanstans. Det är säkert så. Men det är lite coolt att han gillar riktig idrott. Ja. Men att han gillar fotboll.
Ja, men det gjorde han ju efter OS. Jag tror att efter OS i fjol, då åkte han runt. Han var ju på en del ligamatcher.
Ja, och han är ju dessutom jamaikan. Och de gillar fotboll på Jamaica.
De gillar mycket det.
Fyra stycken jamaikaner i finalen på 100 meter. Men tycker inte det är misstänkt.
Nej,
de är bara jävligt bra på att springa på.
De är det och jävligt bra på att festa. Jag vet det är oftast med åren blir jobbiga tajta med deadlines och sånt där, så att jag hänger inte så mycket med de mixade zonerna efteråt på friidrott. Men när det är jamaikaner på gång, det är så jävla kul. Hur det bär sig åt, det vet jag inte, men det kommer alltid in ett hav av tränare och journalister och alla är liksom ingen skillnad på dem. Alla har landslagströjorna och alla viftar och alla sjunger och alla dansar och det är världens jävla drag. Så de kan ju ha dragit i sig en hel del av andra grejer. Men,
ja, det var ju det jag tänkte komma till.
Det, jag är inte så säker på att man springer fortare för det.
Man röker något...
Något lugnande.
Lugnande.
Så. Ja, man blir kanske avspänd.
Ja, man blir dessutom dopingavstängd.
Ja, det blir man.
Men när vi sitter här och det är måndag och det har väl inte gått så här fruktansvärt bra för våra friidrottare.
Nej, inte än i alla fall. Nu säger de att Abeba Aregawi kan jogga hem sitt race där. Men,
vilket hon säkert kan. Men om vi på något vis exkluderar henne, kanske inte ska göra, men om vi nu gör det eftersom hon är inte direkt sprungen ur det svenska friidrottsundret. Hon är ju mera, ska vi kalla det för...
Inköpt.
Ja, inte köpt kanske, men inlånad in på något vis. Eftersom hon var ju en världsstjärna av liksom yttersta mått när hon blev svensk medborgare redan. Så att, och är skolad i Etiopien. Men de andra, och varför får de ingen, alltså varför kommer de alltid så billigt undan?
Mm.
Gör de inte det?
Ja, det är möjligt. Alltså folk blir kanske snällare med
åren. I jämförelse. Hockeyspelare, fotbollsspelare, var faktiskt Leif Bork, du vet, mannen på Twitter som skulle kunna tänka sig att lösa alla problem i världen.
Ja, yeah, I will.
Och har åsikter om allt. Men här var han faktiskt lite intressant när han skrev hur hade det låtit om och hur mycket skit hade Per Mårts fått om det hade gått åt helvete för sig så många och så vidare, Erik Hamrén. Nu går det såklart inte att jämföra på samma sätt individuellt och lag, men ändå.
Nej, jag är förvånad över att det togs ut så många. Jag trodde ett tag att man skulle försöka tajta till trupperna och göra dem mer konkurrenskraftiga. Men jag vet inte. Filip Nosby sprang väl igår. Det var väl, ja, det tog
häckarna sig. Kom för fort.
Ja. Ja.
Det är sant. Ja, ja. Han sa, jag hörde det, han sa häckarna, det, jag fick ett så, det var så snabbt tempo så häckarna kom för fort.
Ja, men du ser, jag vet, vad ska jag säga? Det talar för
sig. Varför gick det så dåligt då, Zlatan? Ah, bollen var för rund.
Ja, den var, ja, den kan vara jävligt rund ibland.
Eller hur? Ja, men Niklas Aurenius, nu hörde jag på Radiosporten på väg hit och där var jag faktiskt Miro Salar som är en utmärkt bisittare och expert sedan många år tillbaka och en trevlig man. Den gamle stavhopparen som sa att det är, han håller inte måttet helt enkelt. Jag har sällan hört någon vara så starkt kritisk till någon. Det kanske är tuffare för det individuella idrottare. Men det var det alltså, är det 10 stycken tror jag mästerskapskval och han har gått till final en gång. Och den här gången så var han 6 meter efter sitt årsbästa. Han kvalade in ganska sent. Han var, ja, det var i alla fall 5 meter ifrån det. Och han var inte speciellt besviken efteråt. Han tyckte det var kul att vara där.
Ja, det är kanske mest så det är att jag såg dem där igår, både Erika Jard och längdhopp och Angelica Bengtsson, stavhopp, som på olika sätt misslyckades. Erika var ju trots allt i finalen, men hon var ju långt ifrån att få hoppa vidare. Men ingen av dem var direkt besviken efteråt när man stod i TV4 där. Det lät mer som att ja, det, jag gjorde mitt bästa och då kan jag... Ingen kan kräva mer, sa Angelica Bengtsson, tror jag.
Men man kan väl ändå kräva att man hoppar högre eller springer snabbare än man gjort tidigare.
Precis, ja. Och det var kommer du ihåg ett tag, det var en som hette Frida Johansson, 90-talet, hon
ja,
sprang.
Ja, äcklat att skriva.
Och vi eller jag gav henne oftast bra, på den tiden var jag med, man geting bedömde alla deltagarna och tyckte att... Men hon gick inte vidare. Hon gjorde ju inget speciellt, menade folk. Nej, i och för sig inte. Men varje gång hon var med så satt hon ut personbästa.
Ja.
Och det, alltså, det var väl ändå ett, det tyckte jag ändå var liksom en prestation.
För det är lite mer konkret såklart i den här typen av tidsidrott. Det är alltså till skillnad från fotboll och hockey eller handboll eller vad det kan vara. Där man kan tycka att, du kan tycka att Kim Källström var värdelös, medan någon annan kan tycka att han kanske var rätt så bra. Ja. Det är väldigt mycket svårare att bedöma, ja, på något vis. Och han kan själv tycka att nej, men jag tyckte nog att jag gjorde en ganska, ja, bra match, medan någon annan kan tycka att nej, men han var värdelös.
Mm.
Så det är ju lite svårare. Mm. Det är just att bedöma den prestationen. Ja. Alltid mycket svårare, men här är det ju ganska lätt, eller hur?
Du har tid, du har längd.
Ja. Ja. Och jag har aldrig förstått varför det behövs en förbundskapten i friidrott, eftersom ja, du ska ta ut ett stafettlag kanske.
Ja, jo, men... Ja.
Men i övrigt är det ju den, du sätter en kvalgräns och hoppar du över den eller springer du snabbare än den så är du med.
Mm.
Det är inte konstigt än så.
Nej.
Vad kul att vara med. Då ska man inte åka på mästerskap om man har den inställningen. Och att alla, och jag, man var imponerad av alla andra att de var så bra.
Mm.
Men... Jag fick otroligt mycket skit i ett friidrottsmästerskap, VM tror jag det var. Där jag stod i den mixade zonen och var... ganska tuff och hård mot Patrik Bodén när han återigen hade gjort ett fiasko.
Ja.
Och då tyckte folk ändå, ja, men han, den lite så, han försökte i varje fall.
Ja.
Du kommer aldrig kasta kval i ett VM. Nej, det kommer jag nog inte att göra, men det är inte riktigt min uppgift heller. För jag fick så otroligt, så man kanske inte ska vara speciellt hård och kritisk. Man kanske ska bara tycka att det är kul att de är med.
Ja, kanske det. Men då är du, men... Jag måste erkänna, jag vet inte, sätter man nu betyg efter ett mästerskap på alla de svenska deltagarna? Jag vet inte om man gör det längre, men under många, många mästerskap så gjorde vi det. Och jag vet att vissa har varit förbannade hem från någonstans och sagt det är inte klokt och sådär. Och Anders Gärderud, dåvarande förbundskapten, har sagt lite som Hans Krunak. Men vadå? Om ni inte springer fortare så får ni ju... Det är så ni blir bedömda.
Och ni som, ja, exakt. Ja,
klarar
ni som,
du inte gränsen, då är du underkänd. Ja. Det får man ju stå. Det får man ju ta då ju. Annars kan man stanna hemma.
Ni som inte känner till det. Hans Krunak, alltså simningens förbundskapten. Dåtida. Numera ja. Expert i Sveriges Television. Sa ju till någon av gnällde över att det var för mycket media. Tycker ni det är jobbigt? Ja. Har jag bara ett råd. Simma långsammare.
Ja.
Ingen kommer att bry sig.
Nej, precis. Det kommer inte vara någon som vill snacka.
Nej, den är jävligt bra faktiskt.
Ja.
Nej, jag vet inte, det är lite svårt att veta hur man ska. Men det är klart att man ska kritisera, det är väl, de är ju proffs och de tränar och de kan inte ha så bra betalt. Men om man nu är på ett mästerskap ska man väl försöka prestera som allra bäst där och inte på en kastbana med Ricky Bruch-förhållanden i USA.
Men så var det mycket, nu har jag inga riktiga belägg för det heller, men jag tyckte alltid det var så med skidskyttet. Skidskyttarna, de var alltid bäst, de vann allt när det var världscuptävlingar. Och sen så fort det blev ett mästerskap, ett OS, då funkar det helt plötsligt inte längre. Och det menar, det är väl där man ska, det är väl där man ska satsa och ha sin stora grej. Jag hörde var det en radiointervju med Usain Bolt i morse när jag körde till flygplatsen i Ängelholm. Just om vad var du ute efter, frågerapporten, var du ute efter en rekordtid, var du ute efter medalj, alltså en medalj i ett mästerskap, ett VM, är det skitsamma fot och springer, det handlar om att ta medaljen. Alltså det handlar till och med för boll, det handlar om att ta medaljen. Det är det man ska göra. Man ska inte tycka att det var kul att komma fram.
Jag tänkte lite på igår när jag såg sena friidrottsprogrammet i TV4, där det var väldigt mycket Abebe Adegawi, och då slog det mig mera, hur ska man ställa sig till rent känslomässigt, och det här är ju känsligt just, men då jag tycker ändå att det kan vara intressant att diskutera, hur ska man ställa sig till, hon kommer att vinna ett VM-guld, allting tyder på det, hon är en fantastisk löperska, 1500 meter, otrolig distans som jag alltid har önskat att vi skulle ha en svensk liksom som vinner, för att jag tycker att det kanske är den coolaste grenen på ett friidrott överhuvudtaget. Och hon kommer att vinna. Hur ska vi... Hon blev svensk medborgare bara för några dagar sedan. Eller för några månader sedan. Hon är skolad i Etiopien, alltså som friidrottare. Ja, rent känslomässigt, ska man... Kommer folk att jubla eller kommer folk att tycka men hon har inte varit svensk tillräckligt länge? Eller, jag vet inte, det är svårt. Ja. Är hon svensk eller inte svensk som friidrottare betraktad? Hon är det ju som medborgare. Det är ju ganska självklart eftersom hon har det står i hennes pass. Nej, det är en svår fråga, eller hur? Jag vet inte, hur känner du själv liksom? Om du går till dig själv bara.
Ja, om jag går till mig själv så tycker jag att det är väl, jag tycker det är kul. Det är roligt. Det är jättebra om hon vinner, men jag kan inte säga att... ungefär som det där året när vi tog 3 OS-guld i Aten. Det är ju inte den euforin som man numera använder. Det är ju inte den enorma glädjen. Eller om Sverige skulle ta en stor medalj i ett fotbollsmästerskap. Det så känns det inte. Hon kommer, hon springer, hon vinner och fine. Det är ju jättekul. Men vad många sa på den tiden när Ludmilla Engqvist blev ju lika snabbt, blev hon svensk medborgare och tog medalj i Atlanta, OS där. Det var mycket mer delat kring henne på något sätt i och med hennes dopingbakgrund. Det fanns ju vissa som menade att hon ska inte vara med oss, och väldigt många aktiva tyckte att det var för jävligt och de fattade inte varför hon var med. Andra tyckte samtidigt att hon var en enorm förebild. Alltså många fick lära sig att se exakt hur mycket det krävs uppoffring, tid, blod, svett och tårar för att lyckas. Och där tror jag en sån som Adegawi kan vara väldigt viktig då. Men sen vet ju inte jag om hon åker runt på vintrarna i Sverige på inomhus. Alltså,
det gör hon ju inte eftersom hon har flyttat tillbaka till Etiopien.
Nej. Så att... Och då vet man inte. Nej, det är som sagt, jag överlåter till dig. Vad tycker du själv, som vi säger?
Jag tycker bara det är svårt att veta riktigt hur man ser. Så svenska fans i det här sena programmet som satt och hejade, och då fick jag ändå en känsla av att men hon är ändå en svenska som springer 1500 meter, hon är helt överlägsen, hon joggar fram i sina det har man ju, du sällan du ser liksom den svenska landslagströjan glida fram på ett 1500 meter. Bara det ger ju en lite så skön feeling på något vis, så som svensk, om man nu får känna så. Men jag vet inte, det är tvegat på något vis. Alltså, vad är hon det svenska friidrottsundret eller inte? Nej, det är hon ju inte. Är hon det svenska idrottsundret överhuvudtaget? Nej, det är hon inte. Men hon är svensk.
Ja, och
pratar hon svenska? Knappt. Ja. För att hon har precis kommit hit. Bor hon i Sverige? Nej, det gör hon inte längre. Men hon är svensk medborgare. Det är lite svårt att veta hur exakt man ska ställa sig till det. Det är ju jättekul. Och kanske kan de bli en stark och stor förebild för många. Det får man ju verkligen hoppas. Mm. Därför var det lite trist att de flyttade tillbaka till Etiopien så fort de blev svensk medborgare.
Ja, det var väl det. Okej, om vi ska ta upp det igen, då tror vi pratat om tidigare en gång. Men när hon blev svensk medborgare, jag vet vi hade täckning på min krönika på söndagsin och vände att yes, det här är vad vi behöver. Men sen kände jag samtidigt, vadå flyttade hon hem eller till Etiopien igen? Vad var det då? Det kändes lite så, vad fan var det här? Ska hon inte komma hit? Och nu kan man tycka att Ludmilla Engqvist gjorde, hon gick över alla jävla gränser med sina sådana här dalahästar i öronen och svenska flaggan på lins, sina kontaktlinser på naglarna och så här. Men det kändes ändå som att hon försökte jobba sig in i Sverige på något sätt. Och hon ja. Blev ju också.
Bodde i Sverige.
Bodde i Sverige. Och man måste säga, hon blev alltså folkkär på ett sätt som man inte trodde, framförallt efter bröstoperationer och det här.
Ja, DN-galan, jag minns ju hela den här, alla stod ju upp.
Ja, jag vet, man stod och tänkte, vad fan, jag kunde då tycka att gud vad det här är regisserat. Men sen vände jag mig om och tittade, alltså det stod kvinnor i olika åldrar och grät över att hon sprang, att hon var, och tänkte, ja, det här är ju naturligtvis jättebra. Men om senare...
Men om vi hade haft, en kines som var skitbra i fotboll och som platsade i landslaget, och så värvade vi över honom och så att han blev svensk medborgare och så hade han spelat. Då hade vi tyckt det var okej kanske, jag vet inte.
Ja, jag hade ju ändå sett Cristiano Ronaldo i landslaget.
Mm. Eller en kines.
Nej.
En bra kines.
Ja, okej, en bra kines.
Ja. Ja. Nej, men efter, ja, du är med mig. Ja. Det är svårt. Hur ska vi ställa oss till detta fenomen? Hon kommer att vinna finalen på 1500 meter. Det kommer att vara en ascool final.
Ja.
TV-tittarna kommer att sitta där hemma. Och de
kommer, du kommer själv att titta.
Och jag kommer själv att titta.
Ja, jag också.
Och vi kommer att titta. Bara det är ju stort nog. Ja. Och den svenska flaggan kommer att liksom, vad heter det, halas.
Nej,
det
hissas.
Hissas. Ja. Halas sig ner. Mm. Och nationalsången och prisutdelningen. Och det kommer att vara väldigt mycket bilder i tidningen. Och det kommer att vara hur stort som helst.
Mm.
Är det klart att vi kommer att jubla och tycka att det här är fantastiskt?
Mm.
Eller?
Ja, absolut. Mm. Då kommer vi göra det. Men vad det sen innebär, det vet jag inte. Vet du hur man... Ja, har du hissat en flagga någon gång? Eller halat en flagga?
Nej, jag har vare sig hissat eller halat.
Nej, jag gör det lite då och då. Alltså,
har du flagga?
Ja, flaggstång och flagga.
Och helt så, meningslöst. Varför har du det?
Det frågar man inte. En sorts tradition. Det ser rätt fint ut när vinden blåser och sådär, så flarrar den lite.
Jag har aldrig fattat det.
Grejen är att så länge min pappa levde så fick han, jag visste inte, jag var livrädd för att närma mig flaggstången. Jag tänkte det är säkert jättesvårt. Nu är det inte alls speciellt svårt att göra det. Man kan hissa och hålla en flagga lite som man vill. Men igår, då skulle jag ta ner flaggan. Pang, sa det bara. Så gick flagglinan.
Vardmuskel?
Nej, jag typ flaggornas vardmuskel, den gick. Och nu hänger den på 3/4. Jag kan inte få ner den från flaggstången.
Som att någon har lämnat oss.
Ja, exakt. Hur gör man då? Det är sånt du kommer säkert...
Nej, såga ner stången, vad fan ska du med flaggstång?
Såga ner, ja det var en annan sak. Det var jag helt övertygad om att den är gjord av plast, sån här lätt metall. Det var en jättebesvikelse. Att den gick att fälla, jag trodde första gången att man inte klättra upp i flaggstången.
Kan man fälla den?
Ja. Ja, det kan man. Men den sitter monterad i någonting i marken och så kommer det en man och, eftersom jag inte gör detta själv, jag försökte med att hälla på Coca-Cola för att öppna de där muttrarna, då den har gått sönder för smuts. Fäller man den här flaggstången?
Men var lägger man, det måste ha plats att lägga ner den. Det är en stor, måste vara en stor lång rackare.
Ja, och problemet första gången när jag var med, då stod ju min bil i vägen och det insåg att det här kommer inte gå bra. Så att vissa i familjen, hon behöver inte namnges här, fick stå och hålla denna flaggstången medan någon annan sprang in och flyttade bilen så man kunde fälla ner hela flaggstången. Det är stor show alltid, men nu ber jag min granne som är från Litauen, han kan allt.
Ja, oh, flaggstången. Lägg ner flaggan, jag fattar inte riktigt grejen.
Nej, det är mycket du inte begriper.
Nej.
Ja.
Varför ska du ha en flagg? Ja, varför ska man ha flagga upp och vifta med det?
Jag vet att vifta med det.
Nej, men alltså den viftar ju upp i.
Ja, nej, det ser rätt snyggt ut. Den står så bra mot himlen.
Glyttigt, som man säger.
Mm. Ja, om ingen kan lösa detta nu så kan detta, i och med att linan gick av, detta kan vara slutet för mitt flaggande. För jag vet inte hur jag ska, och sen får jag bara hoppas, det finns ju vissa människor som säger nej, flaggan ska tas ner klockan 21. Och jag glömmer detta ibland, så att en gång för några år sedan kom den granne och sa mitt i natten, du, jag tror din flagga hänger uppe. Oj.
Det för att då fick den inte det alls?
Nej, det är vissa tider. Det vet
du. Du skämtar. Det finns ett rådjur där jag bor. Mm. Såg sen som igår när jag kom hem och köra vägen och stod och tittade på bilen. 5 meter från bilen. Det är lite ståtliga djur. Ja. Som käkar allt i trädgården. Jag har ju inte bott i hus länge så jag har ju lärt mig allt sånt. De käkar upp i princip, ja, i stort sett allt. Nya träd jag har köpt och allt möjligt. Men jag är ju ändå lite sugen om man nu hade varit lagt på det hållet om man hade haft en bössa.
Ja,
att göra det. Som Runa.
Ja, Runa.
Och det är rätt gott också, rådjurssadel har jag förstått.
Är det?
Ja. Nej. Det låter gott, jag har aldrig ätit det, men det låter gott. Men det är mer, och då trippar den omkring här, ibland har hon en polare med sig. Och käkar man sen ofta i trädgården. Och den åker, det är ju, här är ju liksom, folk bor ju här tätt och så, och det är mycket folk. Det finns ju ingen skog direkt. Då, och det har slagit mig, var bor den? Var bor rådjur, vi som kan djur, kan du det?
Ja, hemma i mina trakter, då vet jag, då bor de i skogen, men jag har nu varit hemma hos dig och...
Ja, det finns ingen skog.
Nej. Har du något redskapsskjul eller någonting? Nej, men det sitter där.
Det sitter ett hänglås på det. Jag tror inte de har nyckeln till det. Jag tror inte de fixar det. Ja, det är väldigt speciellt. De trippar omkring. Det är ju vägar och det är människor, ja, det är, och det är trångbott, ja. Och det är vatten. Men det är liksom ingen skog. Var bor den? Svaret på detta kan ni skicka till antingen till Ät Ekvall på Twitter eller Ät Mats Olsson NY som står för New York, ja, på Twitter.
Djuren blir väl mer och mer människovana och vill komma in. De vill också flytta till innerstan och sånt där, det inte vet jag.
Nej, det här är ju inte innerstan.
Ja, men nej, men jag vet, jag tänker nu efter hur det var när jag var hemma hos dig, hur det såg ut och grannar. Men nej, jag har ingen aning om var detta rådjur kommer ifrån. Var det går och lägger sig, går de och lägger sig på kvällarna, det är ju en annan sak. Eller står de upp som hästar, de står ju och sover.
Rådjur? Nej, de hästar. Ligger nog ner. Jag vet inte. Men jag har ingen aning om var den bor. Den måste ju bo någonstans, den går ju, den är ju säkert, hur den har hamnat där från början.
Ja, det är väl utflyttning och sånt. Från glesbygden så kommer de in och så sticker föräldrarna och skiljer sig och så får den klara ett eget liv.
Det är ju dyrt som fan att bo där jag bor också. Var har de lånat pengar?
Nej,
vilken bank har de gått
till? Nej, jag vet. Det är väl någon sån landsortsbank förmodligen.
Den kanske bor hemma hos Majstorovic, han bor inte så långt ifrån mig.
Varför skulle den bo just där?
Ja, jag vet inte. Nej. Men slog man bara att den kanske tycker synd om honom. Det var osökt för att försöka komma in på den allsvenska toppstriden på något vis. Eller bottenstriden för den delen. Titta i tabellen bara. Det är liksom supertajt där nere med lagen och det är supertajt där uppe med alla lagen om guld. Det kommer en fantastisk allsvensk höst.
Mm, jag som nu har lite en sån där, följer Halmstad BK lite extra noga, jag tycker det var kul, de vann borta, men då vinner ju alla andra också runt omkring, det gör ju inte ett piss, det hjälper ju inte när alla de andra lagen vinner också, utom Syrianska som förmodligen inte kommer ta en enda poäng till. Det blev ingen önskan Melke-Michel-effekt där.
Nej, du menar att Öster och BP vann?
Ja.
Öster som slog Häcken, detta konstiga Häcken, och BP som slog Djurgården med 3-0.
Det behöver vi ju inte gå in på, men jag tippade ju Häcken som vinnare.
Nej, jag tippade dem väldigt högt också. Elfsborg som vinnare, men Häcken väldigt högt. Egentligen borde man ha tippat Häcken som vinnare med tanke på hur förutsättningarna.
Ja, men... förutsättningarna var alltså fullfölja förra säsongen, förutsättningarna vad som blir. Så...
Tänk Peter Gerhardsson som förra året var höjd så till skyarna, nu vet jag inte riktigt hur han ligger till. Om det, liksom...
det var ju till och med tal om sådär, vissa snacket gick, va? Blivande förbundskapten och så här, och Hammarby var väl där och drog i honom, tror jag. I och för sig är väl Hammarby och drar i alla.
Det är lite som Ole Gunnar Solskär i Molde, de vann ju norska ligan och det var ju, ja, kanske ändå Sir Alex ersättare, och så inlädde de med ligaspelet igen med 7 raka förluster. Nu går det riktigt risigt. Det vänder snabbt, det gör ju det. Det gör det. Men det var rätt coolt ändå att det var sån, vad jag förstått, lite derby och nästan lite kvalstämning på Swedbankstadion.
Ja, nej, men det, i förväg så såg man det som tänkte att det här måste vara årets match på något sätt. Det kändes ju så. Det är ju liksom två klassiska lag och som inte viker ner sig på något sätt. Jag var helt övertygad om, hade jag satsat pengar så hade jag satsat på 1-1. Det kändes som en sån typisk 1-1-match. För när jag hörde att Malmö FF hade tagit ledningen så tänkte jag, okej, det kommer en sen AIK-kvittering i andra halvlek. Ja, det är klart om en sen AIK. Jag var övertygad om att det skulle bli 1-1. Och Men ingenting är ju bestämt för detta. Det var väl någon av tidningarna som hade det här var guldrycket, det här var detta. Men... Det, så är det ju inte. Det här kommer
jag tror
ju...
fortfarande att Elfsborg kan bli... Alltså det är 7 poäng upp till Helsingborg, de ska möta varandra lite grann. Alltså det, jag räknar inte bort något lag i den guldstriden. Absolut inte. Det går inte att göra. IFK Göteborg, jag vet inte riktigt vad du har dem. Tyckte att de var rätt sköna igår med liksom Gustav Engvall, en väldigt ung spelare som kastade in. Han fick nyförvärv från Öster, fick komma in i matchen och var väldigt bra. Alltså där har de, ja, det händer saker i Blåvitt. De rensat ut och tagit in lite nytt. Det känns väldigt intressant. De Nordin Gerzic, som du vet, tillbaka och bor på lån. Köptes för 8 miljoner och nu lånas ut för i princip ingenting. Så att det har hänt, så de har liksom på något vis gått in och rensat ut lite grann. Så IFK Göteborg räknar definitivt inte bort.
Nej, sen är det lite lustigt vilket man hela tiden tänker på. Det har ju liksom nu, det är ju tre citat AIK-tränare som är toppen ju. Då har Rickard Norling i Malmö FF, Micke Stahre i Blåvitt och Andreas Alm i AIK. Det, någonting finns i detta som gör att ja, man är på något sätt van vid hård press utifrån och inifrån.
Man det såg inte på Stahre förra året i och för sig.
Men, nej, i och för sig inte. Men det är, kan man ju prata om det också. Jag såg aldrig riktigt Micke Stahre skulle komma till Göteborg och liksom bara trolla där och ta över. Nej. Lite annan attityd. Det är trots allt den här jävla kamratgården som man hela tiden pratar om.
Jävla kamratgården.
Ja, men det är ju det. Man är så trött på att höra om pyttipannan, guldpyttipannan och kamratgården. Men det är någonting som sitter i de där imaginära väggarna på någon vänster. Det är ju en kultur på ett annat sätt, va? Mm. Och jag var inte riktigt säker på att Micke Stahre skulle klara den. Det har kanske tagit lite tid för det att sätta sig. Tagit lite tid att komma dit. Men...
Ja, intressant ska det bli i alla fall. Jag pratade med Texas som var med i TV-laget, så han var väldigt nöjd över denna 1-0-seger borta mot Åtvidaberg som är ju ett bra lag.
Ja.
På Kopparvallen inte minst. Så, men han sa också att det kommer att bli väldigt tufft. Han inser ju läget. De ska inte köpa någonting för de har inga pengar.
Nej,
de kommer att ligga lite lågt. Nej, det är den, mer den inställningen. Ja. Det får bli som det blir.
Ja. Jag tror till och med de lånade ut någon nu. Jag såg vanligt någonting. Men herregud, behöver ni inte allt ni har? Ska ni låna
de
lånade ut?
Det var något i Oddevold tror jag. Ja. Någon som de lånade ut. Ja. Det var ingen jag hade hört talas om riktigt. Men de förresten får vi inte glömma att vi på den här turnén mötte ju Henrik Larsson.
Ja.
Det var stort.
Ja, hur var det? Hur var han?
Ja, han var bra. Han var okej. Vi vann med 4-1.
Ja.
Han gjorde målet för dem då. Lite över 1000 åskådare på Harlyckans IP. Och det var ju ganska... Bara det att... Hasse Eklund har kanske inte spelat i Högerborg, men för han var med också. Men sen hade de ju alla de som Dejan Pavlovic som har spelat där. Patrik Sundström om du minns.
Ja.
Torvalds. Alltså, alla de här gamla högerborgarna i stort sett, inte alla, men många av dem var med. Jocke Persson var inte heller med, men det är ju fantastiskt vad det är, så vilka spelare.
Ja.
Det var
bara men du sa ju förr att den matchen var du nästan säker på att ni skulle förlora.
Ja.
För att och just av den anledningen, det var så många gamla klassliga.
Vi är bättre än vi tror. Det laget är bättre. Ja, det är, helt
plus att du sa att det kommer nog inte så mycket folk där. Det kommer mer folk ute på landsbygden. Ja. Liksom vad då, Henrik Larsson är inget speciellt i Helsingborg. Men det kommer över 1000 personer.
Ja, det var fantastiskt bra. På Harlyckan, man sitter på en grässlant.
Ja, jo, jag vet. Jag har varit där på några träningsmatcher.
Och Henke var behugget och ville gärna vinna. Han var mycket besviken över att jag var skadad för att han hade sett fram emot att... Han hade sett fram emot att han hade lovat sina barn dessutom och säkert många andra.
Ja.
Mina killar, så han är kanske med i det där laget som han tränar. Ja. Han hade lovat att jag skulle få mig en... så det var väl en jävla tur att jag inte var med. Då hade det kanske varit värre än den här brustna valen. Vi ser om ett annat fram emot en landskamp, eller hur, Olsson?
Ja, jag glömmer att tiden att han är. Det är fan, vi möter Norge. Ja, just det. Gud.
Drillo kommer till stan.
Ja, det, bara det hade varit kul.
Nej, men den här augustilandskampen är ju lite som i Svestia-turneringen i hockey. Det är att alla, ingen vill ju vara med.
Nej. Och det är väl oftast de här, men Zlatan kommer väl?
Ja, han ska vara med. Eller ja, det vet vi inte. Jag tror det, det ska han.
Men förr var det ju så att de här slapp ju oftast Zlatan, de här landskamperna.
Ja.
Med full rätt, tycker jag.
Nu är ju Kim Källström-storyn har ju fortsatt nu när Rasmus Hjelm har tvingats tacka ner på grund av en blodpropp i vården. Då plockades Oskar Hiljemark med istället av skäl som vi kanske får reda på idag på måndag. Ja, det känns väl lite som att vi kanske har sett Kim i landslaget under Hamrens ledning för sista gången.
Ja, vad har hänt då? Du som sitter med inside.
Ja, någonting tror jag har hänt. Det vill säga att jag tror att Kim har blivit så besviken eller förbannad eller vad man nu vill, som jag tror att alla spelare kanske har blivit. Och han har varit med så länge och han måste ju ändå känna att det är han som är rätt fett dumpad. Som vi sa tidigare, Pontus Wernbloom, Anders Svensson kan plocka några till mittfältare, spelade inte från start i våras. Men det gjorde Kim. Och nu får han sluffen. Rätt eller fel, det går, kan vi ju debattera i all oändlighet. Men nu får han alltså sluffen. Blev bortplockad för att han inte höll riktigt i de matcherna, menar Hamrén. Och istället för att ta med honom i truppen och låta honom vara petad och sitta på bänken, så är han helt borta från truppen. Det är klart att det är ju ett tecken så gott som något. Jag tror att han tänker som Olof Lund tänker ibland, nämligen att
man behöver ta indian för att se tecknen i skyn.
Exakt.
Just det, så är det. Nej, men anledningen är ju, sägs det ju officiellt, att han inte platsar i sitt klubblag. Och det pratade vi om förra,
ja, vi pratade om det, men det gör inte Ola Toivonen heller. Och han är med. Alltså, det är livsvalet att ange. Mm. Det, Oskar Hiljemark som är intagen är ju en ung och lovande spelare. Så det är klart att jag ser inga som helst problem att han är med i laget. Men han platsar ju inte heller i PSV när de spelar riktigt stora matcher.
Nej, han blir inbjudet nu, ja, ganska sent i matchen.
Ja, och så, ja, Toivonen, men
Hiljemark spelar hela matchen.
Spelar hela matchen, ja. Men det är ju oftast mot lite sämre lag och sådär. Men han är ju liksom en coming man. Men det är ju roligt, en coming man, som TV-dagskompis och min gode vän Billy Länsson sa, att det är ett mest fantastiska svensk-engelska uttryck jag någonsin har hört. Han kom till Kalmar på 80-talet och så berättade han om sin karriär i West Ham och sådär, att han var ung och lovande. Och då sa reportern på lite knagglig kalmaritisk engelska, ja, så det var då var du en coming man. Tänkte han, detta, man hade hört mycket om Sverige, men detta är ju helt fantastiskt. Det uttrycket finns inte i England.
Nej.
Det är vi som har myntat det här.
Ja, va? Intressant.
Det, visst är det fantastiskt. Du säger aldrig, jo, du säger möjligtvis det om du tittar på en tveksam film, att någon är en coming man. Men du säger aldrig det i idrottssammanhang.
Det har jag aldrig tänkt på. Men då har du rätt i det. Nej, det är Sir Alex sätter sig, he's a coming man. Nej, jag vet inte.
Nej, det skulle han säga, det hade blivit ett ramaskri. Oskar Hiljemark kanske är en coming man. Jag vet inte, jag kan inte alla detaljer där, men åtminstone väldigt lovande. Ja.
Men var det inte just Oskar Hiljemark som var den spelaren Hamrén nämnde en gång, och när hela presshydret satt där, vem? Så, nej, jag vill inte sätta på, det tog liksom en kvart, så hade väl någon, om det var du, ja, tagit fram på. Han menar Oskar Hiljemark.
Ja.
Och han fick ändå rosigare kinder än han brukar ha då.
Hiljemark? Mm. Ja, han är ju någon som har lite flammande sådana.
När man såg honom i Elfsborg, så tyckte jag att ja, det är nog inte helt fel. Men så vet jag inte, det är så jävla många som... Nu såg det, vi talade om sist ju, Guillermo Molins, han är ju tillbaka igen, det blir ju klart ju. Vad fan skulle han iväg, cashade han in så mycket på det året?
Ja, så man fick alla fotbollsspelare tror ju att de, och vill ju tro framförallt, så ska de göra att de är skitbra. Och tror att de kan spela i La Liga och... Så. Sen har det varit otroligt tufft för svenskar i Belgien. Så att Lund faktiskt twittrade om det, intressant. Jag har inte tänkt så mycket på det. Alltså, om vi bortser från Per Zetterberg, som ju var väldigt lyckad i Belgien.
Ja, det är minst som man kan säga.
Ja, som är liksom, har legendstatus i Anderlecht. Så titta på senare tid. Alltså, det är Ajdarevic till Standard Liège, det är Almebäck. Det är ju Magnus Eriksson som var fram och tillbaka i Gent. Och så vi kan nämna hur många som helst. Det var käpp rätt åt helvete.
Ja. Och kommer du nu med en anledning till detta? Eller du bara...
Ja, anledningen är sannolikt att det är ju så i Belgien att man plockar in extremt många spelare i varje lag och kör och hoppas på det bästa. Det är stark konkurrens. Och så lånar man ut spelare, och det är ju väldigt, väldigt många afrikanska spelare i Belgien från de gamla, inte minst de gamla belgiska
kolonierna.
Så att det är språket som funkar. Det är inget, det är nog kanske inte så konstigt egentligen.
Nej.
Men, och det är en bra liga. Som
alltså. ja, en bra liga. Men jag såg nu att Jan Andersson i Norrköping, han plockar hem, är det nu vilken år? Emir Kujovic.
Jaha.
Kommer ju hem ifrån till
Turkiet.
Ja, han var ju också en sån som man trodde, framförallt Jan Andersson själv när han var i Halmstad. så att den killen kommer att bli, men han blev aldrig det man hade trott.
Han gjorde en del mål. Vi hade ju fotbollskanalen Europa honom några gånger. Han gjorde en del mål där ändå. Trots allt denna Kujovic. Ja. Olsson, tiden går. Jag har försökt att trycka i mig kaffet som Expressen bjuder på här uppifrån. Mm. Det nej. Går inte. Alltså, har du druckit allting?
Nej, men man får ju tvinga sig.
Nej, det går fy fan alltså.
Byta ihop.
Det är riktigt journalistkaffe det här.
Jag vet inte fan. Jag går tvärs över gatan de gånger jag är på redaktion, så går jag tvärs över gatan till det italienska kaféet och fiket där borta. Så köper en kaffe där istället.
Det här går ju inte att dricka alltså.
Nej.
Men det väcker en till liv.
Ja. Men du klagar alltid på att jag är så tidigt uppe. Hur länge sover du om dagarna?
Nej, men jag sover inte så himla länge och framförallt inte så mycket. Men jag vill ju vara uppe på kvällarna.
Jaha.
Jag är kvällsmänniska och även lite morgonmänniska. Men, ja, men okay. man behöver ju inte gå upp i onödan på morgonen tidigt. Och framförallt inte flyga och resa. Det gör man mitt på dagen, men det går ju inte, för det går inga flighter mitt på dagen.
Nej.
Folk ska alltid upp så jävla tidigt. Varför börjar hantverkare eller sådana som fäller träd utanför ens fönster? Varför måste de börja 6 på morgonen? Varför?
Ja, det är när jag körde i morse från hemifrån till Ängelholms flygplats, så tänker jag så här dags, alltså 6 på morgonen. Det här är inte människa ute. Man tittar som omkring, det är fullt med bilar och det är hantverksbilar och det är rörmokare, ja. Och det är allt. Men det är förmodligen så att rören är lättare att handskas med tidigt på morgonen när inte solen har stått.
Skulle det inte vara skönare för dem att vara uppe lite på kvällen och börja 9? Och sen jobba några timmar och sen åka hem. Det är ju som alla andra hantverkare. Jag behöver jobba ut 8 timmar.
Nej. Ja, men slägg ut det, för det kanske finns en förklaring till det.
Ja, jag har tagit upp det i bloggen någon gång och fått någon förklaring om att det är skönt att vara hemma tidigt och sådär.
Ja.
Man går och lägga sig extremt tidigt om man ska upp 5. Det måste vara fan så mycket jobbigare att gå upp 5 på morgonen än att gå upp 8.
Ja, och då får man ändå vara uppe lite längre på kvällen nu, till exempel.
Än att man kommer hem 6 istället för hem 4.
Och nu, veckans
film.
Ja, veckans film. Den gick på bio, det är nog ett år sedan den gick. Den har vunnit alla Grammisar som finns. Alla har fått beröm. Det är jättesär. Och jag såg den först i veckan här nu. Den heter Äta, sova, dö. Som är en svensk film som handlar om personer som jobbar på typ trädgårds, typ Findus eller Felix, något sånt ska det vara, i nordvästra Skåne. Och vad som är spännande med den är, tycker jag, det är framförallt miljöerna. Det fanns en jättebra film som heter Winter's Bone, en kompis till mig sa, ja, det är inte precis så att man köper biljett till Kentucky efter att ha sett den filmen. Och jag kan säga, det är inte precis så att man köper biljett till nordvästra Skåne för att när man har sett den här filmen. De har valt ett ställe som heter Nyvång, där den inspelas, som ligger utanför Bjuv. Och man har valt hösten, när det är inga löv. Allt i det här samhället är dött och borta. Och här går då de här människorna som får veta att typ hälften av styrkan på företaget ska försvinna. Och det var en väldigt, det låter hemskt, men det var en lite rolig film också. Hur lite en invandrad pappa med sin dotter klarar detta. Jag tyckte det var en väldigt, väldigt bra film. Jag älskar de miljöerna. Lika mycket som jag kan se hur fint det kan vara i de här trakterna, du vet, Båstad och allt det här. Man, så kan man också se detta enorma nordvästskånska dystra höstmörker som...
Talar inte om det, vi är ju på väg dit.
Ja, jag vet. Men jag tyckte det var en fantastiskt bra film.
Ja, den ska jag se. Du hånade mig här innan man sa att det var ingen film för mig.
Nej, men du gillar ju bara sådana actionfilm.
Nej!
Jaså, nej, okej.
Okay. Nej. Jag gillar ju Saxofonhalliken, kommer du ihåg den?
Ja.
Det är en bra film.
Nej, den minns jag inte.
Men den är lite dyster.
Sven Klangs kvintett, menar inte den?
Nej, Saxofonhalliken, det var väl Molin hette han, den filmaren som gjorde.
Jaha. Ja. Var det han som var proffs i Turkiet?
Nej, det är Mollins.
Mollins, jag trodde han hette Mollins.
Jag har ju en veckans låt, vi har ju varit på turné som sagt. Och det finns ju en annan spelman i vår trupp. Bland annat Niklas Karlström, om du minns.
Ja.
Guys, han har spelat i 5 allsvenska klubbar. Vi brukar skämta, om Niklas sa detta, så ska jag säga att det är ett skämt. Det stämmer inte riktigt, men 5 allsvenska klubbar, alla har åkt ur. GIF Sundsvall, Öster, Kalmar FF, Bäck och Häcken och Gais.
Ja.
inte riktigt alla åkt ur, men han har spelat med dem. Och ett cupguld har han också. Denna. Men han gillar, han är en gammal trummis, frisör och gammal trummis. Och han gillar att lira. Och när vi var i Alingsås och i Valokra, Rio de Valokra som det tydligen kallas, så tog han chansen att gå upp på scen om det var lite instrument där någon spelar, och så kör han Ebba Gröns klassiker. Och
det, är väl,
det är en klassiker, va?
Ja.
Har ju faktiskt den här på, så får du höra, du som kan musik, om det låter bra eller dåligt.
Ja, men,
nej, inte så dumt ifrån Karla. Han ser ut som en rockare också. Ja.
Men nu står det stilla ut. Olof Persson heter han. Olof Persson i Malmö FF. Han skulle alltid sjunga...
Var ska vi sova
i natt? Ja, då när de tog guld en av gångerna där, då, han var ju så hes så det gick inte att höra vad han sjöng. Men det är intressant med så många av de här. Men jag är intresserad av att i förra podden så var ju Ös Nyen med och förklara varför han gillar den där jag vill vara din Margareta. Ja. När, och sen sa han, och jag har försökt komma fram till att kurderna har ju någonting med den här svenska dansbandskulturen, vilket han inte förnekade. Nej, han talade om att Sven Ahmeds, det är ett klassiskt dansband som förenar kurderna och svenskarna på ett sätt som ingen har gjort.
Vi får mycket stad i ljus. Han tyckte det var en... Tommy Körbergs stad i USA, tyckte det var en låt som handlar om kurderna. Kurdistan.
Ja.
I ett land utan namn sjunger man. Eller?
Ja, men det, ja, men
den kopplingen, ja, det är klart. Det är väldigt svenskt.
Ja.
Det blev vår avslutande ord. Det är väldigt svenska. Podden, skönt att ni ville lyssna. Kul att ni hör av er också. Och vi är ju tillbaka igen nästa vecka. Det kändes lite divigt det här att sitta och vara lite på oss.
Ja, kanske jag är här också då nästa vecka. Man vet aldrig.
Det vet man aldrig. Och jag har ingen aning om vad jag är. Inte nu. Men nu är vi tillbaka i matchen på alla sätt och vis. Aktiebolaget Sverige har öppnat.
Ja.
Och podden fortsätter. Precis som vi gjort under hela sommaren.
Ja.
Tack för hej.
Hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.